Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Hon driver en Montessori förskola. Hon är kostcoach, hon är aerobik och zumba-instruktör. Hon är författare, hon är bloggare, hon är kursledare. Hon säljer böcker över hela världen. Hon är föreläsare, bland annat på kryssningar i Karibien. Hon är trebarnsmor. Välkommen Monique Forslund.
Tack så mycket.
Hur hinner du allt? Är det din kosthållning som gör att du hinner och orkar så mycket?
Ja, det är den ständiga frågan jag får. Jag kan säga att det är två saker. Det är kosten, som är bra med energi och blir inte trött. Och så är det att jag så gott som aldrig tittar på tv.
Där har vi det.
Ja.
Ibland så tycker jag så här, det känns ibland som man slänger bort 5 timmar av sitt liv varje dag. Och så tar man det igång i en massa dagar, så blir det väldigt mycket tv-tittande.
Ja, men det är verkligen så.
Det var ett bra val. Där har vi knepet. Ja. Välkommen som sagt. Du kan väl, för de som inte vet vem du är, så kan du väl berätta lite kort om dig själv.
Ja, Monique då. Och, född och uppvuxen i Sydafrika. Med en sydafrikansk pappa och en norsk mamma. Och flyttade till Sverige 92 på grund av kärlek. Och är kvar här. Hur jag kom in på det här med kosten är att jag har alltid varit överviktig och ett knubbigt barn. Jag var aldrig jättetjock som barn, men jag var alltid knubbig och hittade aldrig kläder som var motsvarande min ålder i storlek, utan jag fick alltid ta lite större kläder. Och jag minns som ganska ung tonåring, 12, 13, 14, att jag fick ta vuxna kläder för att de skulle passa. För det är liksom, jag var bara för rund. Och ja, mina föräldrar tyckte väl att jag skulle gå ner i vikt. Och mamma tog med mig till Viktväktarna när jag var 12 år gammal. Mm. Och där började den resan med att försöka och äta mindre och röra på mig mera. Mm. Och den resan fortsatte ju tills jag var ungefär 35. Och funkade rätt dåligt. Och jag har ju alltid i och för sig gillat att träna. Så det liksom har aldrig varit något svårt att hålla igång. Jag har alltid haft gymkort och alltid tränat. Men det har aldrig hjälpt min vikt. Och glad i sötsaker och snacks kan man säga. Och ja, jag minns som barn hur jag kunde liksom gråta efter godis när vi var att handla. Och hur mina föräldrar gav med sig till slut efter tjatet. Och kunde då säga i samma veva att skyll inte på mig när du blir äldre och är överviktig. Om du ska äta den här chokladen. De la över det ansvaret på mig. Och jag som barn förstod ju inte det. Så att, och det är inget jag klandrar dem för idag, men jag känner att de borde haft bättre kunskap om både vikt, övervikt, barn och att sätta gränser. För att det är ändå den vuxnas ansvar när man har barn. Så att hur det än är så fortsätter ju vikten uppåt och så småningom så blev jag gravid och gick upp 30 kilo. Och av dem gick jag kanske ner 5-10. Och sen så blev jag gravid igen och gick upp ungefär detsamma. Så det liksom blev ju bara värre. Och ja, gick med i Viktväktarna gång på gång på gång på gång. Alltså säkert 6-7 gånger per år blev jag ny medlem. Så att efter några veckor så gav jag ju upp tills nästa måndag kom och så nu är det dags. Så har liksom min hela den här resan varit med kost och hälsa. Och 2007 så testade jag en stoppkur. Jag har ju liksom testat alla bantningsmetoder som finns och har alltid ätit fettfritt. Det var liksom farligt med fett, men okej med socker. Mm. Ungefär. Söta yoghurtar som var låga i fettnivå. Så att Jag har väl ätit margarin ungefär hela mitt liv fram till 2007. Men i alla fall så gick jag in på en soppkur, gick ner ganska mycket i vikt. Och jag var ju helt desperat, så jag var ju beredd på att göra precis vad som helst. Hade någon sagt, äter du gräs så blir du smal, så hade jag gjort det. För att jag bara kände att jag gör vad som helst. Jag vill verkligen bli normalviktig. Och jag vägde ju mellan 106 och 110 kilo. Och hade svårt att röra mig, även om jag försökte träna och så. Men hela det här med småbarn och det livet. Så då åt jag den här soppkuren och gick ner ganska bra med kilo. Och efter det så var jag ju superstrikt och skulle äta GI, för det var ju väldigt på tabellen.
Mm.
Och åt jättestrikt GI och inga godis och inget sånt fika. Men ändå så ökade jag i vikt 1 kilo ungefär i veckan.
Jaha.
Stadigt uppåt. Och insåg att men det här funkar ju inte. Vad ska jag hitta på? Efter jag hade gått upp 15 kilo igen.
Mm.
Och då började jag läsa om det här med LCHF. Och tänkte att ja, om inget annat funkar så kan man ju lika gärna testa det här.
Mm.
Och ja, det var väl på den vägen. Och då gick jag ner de här kilorna igen ganska långsamt. Men till slut och hamnade väl på en ganska normal, viktig nivå.
Mm.
Så där är jag. Och i den resan så utbildade jag mig även till kostrådgivare. Och fick ett väldigt stort intresse för framförallt barn och övervikt.
Just det.
Och kostvanor hos barn och kunskap hos föräldrar. Och eftersom jag jobbar med barn så blev det ett väldigt, ja, ett bra ämne känner jag. Och när man själv har varit ett överviktigt barn så känns det ju, ja, att jag vet vad jag pratar om. Jag har liksom varit där.
Precis. Mm. Precis, jag tänkte jag skulle bli temat för det här lilla samtalet då, just barn och ungdomar.
Ja.
Men jag tänkte först några frågor till vad gäller annat då. Du som har haft en tuff viktresa. Jag fick en fråga häromdagen hur man ändrar sina vanor. Det är inte så svårt, men hur man får dem att bestå. Har du med din erfarenhet några små tips hur man kan få ganska tuffa nya kostvanor till exempel, eller träningsvanor, att bestå?
Ja, jag kan säga att det tar tid och man måste ge det tid. Och jag själv upplever att vissa vanor har ju tagit mig ett år att ändra. Och jag kan säga att två av de största ovanorna kan man säga som jag fick verkligen jobba för att få bort, det är att småplocka i mat när jag lagar mat. Det här att smaka och ta lite, om man använder ost, att man tar lite ost i munnen eller en bit, vad det nu kan vara, grönsak, vad som helst. Det här småätandet under matlagningen, det är en vana där armen bara styr sig själv.
Och man jag känner mig träffad.
Ja, men eller hur?
Ja.
Den var jättesvår att ta bort. Och det, jag kan tänka mig, det tog ungefär ett år av medvetet tänkande och fokus. Nej, nu ska jag inte smaka. Jag ska inte smaka. Om inte det var så att jag skulle smaka av då, en sås eller någonting sådär. Men liksom inte det här gå att äta. Det är den ena. Och den andra matvanan som var väldigt svår att lära mig, kan man säga nästan, är att lämna mat på tallriken. För jag åt alltid upp. Och det var ju någonting också jag lärde mig. Vi fick inte lämna mat på tallriken. Det var liksom en ganska sträng uppväxt. Och speciellt om man skulle ha efterrätt, var det liksom, då ska det vara tomt på tallriken. Även om inte det var jag själv som la upp maten. Men det var liksom, det var så det var. Man äter upp. Punkt slut. Det finns barn i världen som svälter. Och här slänger vi inte mat. Så att det är den andra ovanan. Eller vad man nu ska säga. Men jag försöker och lämna mat på tallriken och inte känna att jag måste äta upp för att, utan jag måste inte det. Är jag mätt och nöjd, då är det bra där.
Mm.
Och det tog också otroligt lång tid och även idag kan jag ha svårt med det. Men det är väl de två största vanorna att lära om.
Det är bra och just som du säger, tidsfaktorn då. Och det är mycket vi är sådär inprogrammerade på, till exempel att vi ska äta det som är på tallriken och att vi ska äta 3 lagade mål om dagen och helst 3 mellanmål. Man har ju de här klockslagen i huvudet när man var liten. Fast egentligen så borde vi bara äta när vi är hungriga. Det är egentligen sunt förnuft.
Ja.
Ja. Ja, spännande.
Så det gäller ju liksom, jag tror det är det där vanätandet, till exempel även det här med frukost. Att man äter frukost för att man ska, och det har man hört, det är den viktigaste måltiden på dagen. Men jag som har kommit in på det här med periodiskt fasta och försöker liksom att, ja, när jag tänker efter så bara känner jag, ja men jag är inte hungrig på morgonen. Utan jag kan lätt gå, ja, fram till 11-12 utan att ens känna av, men den här vanan att, jo men det är klart man ska äta frukost. Mm. Utan att verkligen känna. Så att det är, man är ju verkligen en vanemänniska.
Ja, det är så.
Ja.
Helt klart. Jag tänkte innan vi går in på barn och ungdomars kostvanor och kost. Så har du några generella tips? Du har ju redan varit inne på en del. Men till den som vill gå ner i vikt. Du behöver inte göra det jättelångt. Men vad gäller mat och träning för den som vill gå ner i vikt?
Ja. Vad det gäller träning så tycker jag att tycker man om att träna, då är det inte så svårt att hitta motivation för det. För då brukar man ju göra det ändå för att man tycker det är roligt. Men det är ju många som inte tycker om det. Och då tycker jag att det första man ska tänka på just vid det är vardagsmotion. Att det är det viktigaste. Och det kan ju vara att klippa gräset eller ja, gå i trappor i affärer. Eller, ja, den biten, det tycker jag är viktigast. Det här att man ska ut och träna för att göra sig av med kilon, det tycker inte jag alls fungerar. Utan däremot så mår man ju bra av träning allmänt. Och ofta så hjälper ju även träningen motivationen till att lägga lite mer energi på att äta bättre. Det hänger liksom ihop. Och att man får ju endorfiner, man mår bra och så är det ju avstressande. Så jag tycker inte, gillar man inte att träna så ska man inte överdrivet iväg och börja träna.
Nej.
Och känna att det blir en last. Och då är det ingen idé att försöka gå ner i vikt för att man orkar inte med träningen.
Nej.
Så det är väl det. Och det andra är, det är väl just det där att man ska verkligen känna efter. Vad är skillnaden på hungrig och sugen? Eller en vana? Och det är väl den biten. Och mer är, det finns ju väldigt mycket bakverk. Bakböcker, bakning, att unna sig även om man försöker gå ner i vikt och den biten. Och jag tycker själv att för min egen del så har det aldrig fungerat, inte ens med lågkolhydratkostbakning. Och visst, jag kan göra, någon gång kan jag göra någon typ av ja, nötkaka eller någonting av fika om det är så att det ska vara gäster och sådär. Men det är verkligen undantag och det kanske är en gång på 3 månader. Som jag gör det. Men jag tror det är en stor fälla i många som vill gå ner i vikt. Att man ska fortfarande kunna ha det där. Och så länge man håller igång det. Så tror jag att det är svårare. Jag tycker det är det här. Man kör strikt. Och ökar man fettet mycket. Så blir man helt av med sötsuget. Så jag brukar säga till de som går mina kurser. Att när du tycker att du äter mycket fett. Mer än vad man har gjort innan. När du tycker att det är mycket. Då kan du dubbla det. Och då är vi liksom på en nivå där man får bort sötsuget. Och får bra med energi.
Ja, precis. Ja, jag var en sån mellanmålsmänniska förut. Och det var mycket frukt och det var allt möjligt. Och mackor framförallt. Men jag har precis samma erfarenhet. Att när jag började äta mycket fetare mat och så, så försvann det helt. Så idag äter jag 2 gånger om dagen bara.
Ja.
Inga mellanmål.
Det är ju fantastiskt just med fettet. Och det är många som inte riktigt får den biten ihop. Många tror att man ska öka proteinintaget. Och det ska man ju inte. Utan man äter lika mycket lagom mängd protein som annars.
Ja.
Men man måste liksom få in fettet. Och det ger ju energin som man också behöver. Så att den är jätteviktig.
Precis, så att man håller sig mest länge.
Ja.
Bra, då kastar vi oss över det här med barn och ungdom. Det ska bli jättespännande.
Ja.
Du har precis släppt en bok som heter Barnmatsboken. Och nu är jag ju extra nyfiken där eftersom jag har 2 lite större barnbarn och ett helt nytt barnbarn.
Ja,
nu,
vad roligt.
Nu kommer jag att lyssna noga.
Ja, vad kul.
Varför, om vi börjar från början där, varför skrev du? Ja, du har ju lite grann varit inne på det redan, men vad var tanken med den här barnmatsboken?
Ja, det är att först och främst så finns det ju otroligt mycket snabb barnmat att köpa. Och mycket av de kostråden som finns på barnavårdscentralen är just att köpa färdig mat. Framförallt gröt och välling. Att det har så mycket näringsämnen som barnet behöver. Och många av de barnmatsböcker och sidor på nätet som finns är ju ändå mycket fokus på fruktpuréer som är ju högt i socker. Och mycket kolhydrater i de här barnen och inte alltid så mycket fett. Och jag liksom kände att ja, men det här, jag har ju jobbat med barn i 20 år och ser ju verkligen på förskolan hur barnen påverkas av det de äter. Och vilken brist på kunskap, tyvärr, som det finns hos många föräldrar. Så jag tänkte att ja, men en barnmatsbok med hälsosam barnmat, det måste finnas en marknad och ett behov för det. Och barnmatsboken, tanken med barnmatsboken är att det är ju ingen LCHF-bok med strikt LCHF-kost. Utan det är ju en bok om barnmat som ska kunna intressera alla föräldrar som vill ändå göra egen mat med bra råvaror. Mm. Och just att man inte kanske lägger fokus på alla de här fruktpuréer och att ett barn måste aldrig ha en fruktpuré som en efterrätt också, ett mellanmål. Utan visst, man ska ju ha frukt och kan ha fruktpuréer och frukt efterrätter bland, men det är liksom inte att det där fokuset ska ligga. Och det här att det ska vara så sött som möjligt ifrån start. Det behöver man inte, för barnen har ju inte de smaklökarna för att de vet att de ska välja det söta. De äter ju för att de ska äta. Och de är ju nyfikna på att tugga. De är ju nyfikna på att smaka på allt i sin omgivning. Och då är det ju lika bra att ge dem saker som är näringsviktiga och bra och som inte är så söta.
Mm. Ja, jättespännande. Jag har ju som sagt ett alldeles nyfött barnbarn. Och jag vet att du, ordet köpevälling är inte något av dina favoritord.
Vad sa du
för det? Ordet köpevälling är inte något av dina, är inte något av dina favoritord.
Nej.
Och jag har ju som sagt ett alldeles nyfött barnbarn här nu. Vad är ditt råd? Är det du som lite insatt i det, välling för helt nyfödda, är det också alltså saker i som egentligen inte är bra?
Alltså man måste skilja på modersmjölksersättning och välling.
Ja, okej.
Okay. Och modersmjölksersättning är ju det man ger ett pyttelitet barn, en bebis.
Mm. Yeah.
Men inte det fungerar med amningen.
Nej, just det.
Och där finns det ju inget annat alternativ.
Wow.
Där är det, ju viktigt att barnet får i sig. Där är alla näringsämnen tillsatt i den mängden så att barnet ska växa som den ska.
Ja,
så att modersmjölksersättning istället för bröstmjölk är ju det man får ge sitt barn.
Mm.
Sen går man över till välling så småningom. Runt,
yeah.
Vissa är från 4 månader, andra säger från 6 månader. Så det är lite olika. Och det brukar vara i samma veva där man introducerar mat. Så brukar det bli liksom en övergång även till välling. Så att, för det här är skillnaden på välling och modersmjölksersättningen.
Ja, så då gissar jag att i din bok där har du också att man kan göra i princip egen välling.
Ja,
precis.
Och det är ju, jag minns en gång en förälder som hade ett barn som åt jättedåligt. Knappt någonting, varken hemma eller på förskolan. Och föräldern, som vanligt, när man har barn, jag säger barn har makt om 3 saker. Det är mat, sömn och toa. Funkar inte de så får man oroliga föräldrar. Och så är det ju, ett barn som inte äter, då blir man ju orolig som förälder och man blir ganska desperat också. Men i alla fall så den här mamman, hon hade ju givetvis vänt sig till BVC och med sin oro över att barnet inte äter. Och fick då som råd att ja, men så länge du ger välling så är det okej. Okay, för den innehåller allt ditt barn behöver. Så fortsätt med välling. Barnet är ju ändå 2 år gammalt. Fortsätt med välling så att du vet att hon får i sig allt. För det var ju det. De hade ju välling. De hade ju också mat, men hon valde ju inte maten, hon valde ju vällingen. Så hon åt ju välling 3-4 gånger om dagen och på natten. Och då kan man bli lite mörkrädd att Hur kan man ge ett sånt råd? Men jag liksom tror det här med vällingen, det är ju oftast ett väldigt enkelt sätt för ett barn att få i sig en måltid. Och det är ett enkelt sätt för föräldrarna. I en flaska med pulver, på med varmt vatten, skaka, varsågod och håll kärv och ät liksom, eller drick. Så det är ett väldigt enkelt knep för att snabbt kunna ge sitt barn någonting att äta. Men den största, eller en av de största grejerna med just vällingen som jag verkligen ifrågasätter är ju att det innehåller maltodextrin. Och maltodextrin är ju en extrem snabb kolhydrat som är smaklös. Men det sägs då att den är ju beroendeframkallande. Man vill ju ha mera.
Ja.
Och att den mättar för stunden och sen, ja, man är ju snabbt hungrig. Maltodextrin är ju det som bodybuilders tar. För det är sån extrem kolhydrat. Det finns gainers, sådana här ja, träningsdrycker och bars och grejer. För att man ska få en sån snabb energikick. Och då kan man undra varför man sätter den i vällingen. För den har ju ingen smak och den har ju ingen annan funktion. Och jag har ju haft en diskussion med Semper. Jag måste tänka mig, jag tror jag Semper. Om just det här. Och då så sa hon, ja men det är ju inget farligt för den har ju ingen smak. Nej, just det. Så varför har man det med? Är det för att när barnet får det? Det har också en lugnande effekt. Så att få barnet i sig det här så blir barnet lugn för stunden och njuter. Om en stund så vill den ha mer. Är det därför den är med? Eller varför? Så att ja, jag ifrågasätter stort det här med välling. Och det är ju otroligt mycket kolhydrater i välling. Det är 64 gram per 100 i pulver. 57, någonting sådär. Vilket då innebär att i en flaska färdigblandad välling så är det ungefär 14 gram kolhydrater. Och jag brukar säga att inte för att man ska jämföra med Coca-Cola, för att Coca-Cola ska vara något bättre, för det är det absolut inte. Men i en Coca-Cola så är det 10 gram kolhydrater. Och i välling färdigblandat så är det 14 gram. Och de flesta reagerar just på att Coca-Cola är så sött. Det är så hemskt. Och då är det ingen näring i det. Så du förstår min jämförelse. Det är liksom bara att man ska förstå att det är mycket kolhydrater i välling. Så att ja, så det är verkligen min stora att ta bort vällingen och ge mat. Och vill man ha den här mysiga stunden, för det kan man ju förstå att man vill liksom ha den här gosiga på kvällen med nattflaskan och varma drycken. Då har jag ju recept i boken.
Mm.
Lite olika recept på sådana drycker som är mättande men med bra råvaror.
Precis. Ja, det låter ju fantastiskt. Vi ska också säga att du har varit snäll nog att ge oss en bok. Så vi kommer i samband med den här intervjun också att låta ut en sån barnmatsbok. Så det,
kul.
Ja, det låter fantastiskt bra. Och, alltså, jag har aldrig tänkt på de här sakerna. Det är klart, det är väl många fler som jag inte har liksom reflekterat över det här egentligen. Så det här är jättespännande.
Ja, det är det verkligen.
Det är ju någon diskussion också, det har du förmodligen inte missat, som är i det här med gluten. Är det något du är insatt i också, hur tidigt man ska börja och om man ska börja med gluten?
Ja, det är ju så mycket om det just nu.
Ja.
Ja. Vissa säger ju att man ska introducera det och andra säger att det inte gör någon skillnad. Och det är väl en ny forskning som har precis kommit ut i dagarna här. Så ja, jag vet helt ärligt inte helt. För att jag tycker att det är inte så mycket forskat kring. Eller forskat, det är inte så mycket som är där ute om det här än.
Mm.
Det jag än så länge brukar säga att ja, kanske ge lite någon gång.
Mm.
För att hur det än är så är samhället uppbyggt på att det erbjuds smörgås till exempel.
Mm.
Och börjar barnet i förskolan och sen i skolan så är det ju så att det kommer att finnas mat med mjöl. För det är frågan om det är liksom för att vänja barnet att någon gång så där en liten smörgås eller någonting sånt. Men inte, liksom, inte dagligen tycker jag inte. Ja.
Vi ska gå in på skolmaten också. Det vet jag. Jag har kanske inte följt det här händelserna det sista, men jag såg här för något år sedan, då var det i princip i fullt krig med Karlstad kommun och vad gäller feta produkter i skolan.
Ja.
Kan du snabbt sätta oss in i ämnet som det såg ut då i alla fall när ja. Kriget
det var faktiskt, ja, det var faktiskt exakt ett år sedan, tror jag, igår. Mm. Helt otroligt. Ja.
Mm.
Ja, men det är att min dotter går ju på skolan här då. Och jag skulle lämna henne tidigare en morgon. Eller följde med henne. Och det serverades frukost på fritids. Och jag kände direkt doften av varm choklad. Och så frågade jag personalen, har ni varm choklad här på morgonen? Ja, fan, det erbjuder vi. Ja, och så såg jag liksom att det serveras sylt till filen. Och en kompis till mig berättade att hon lämnade sitt barn, så hade de även strösocker på bordet. Och då har de frågat, vad har ni strösocker till? Ja, men det kan bli så enformigt med bara sylt. Så då har jag även strösocker ifall man vill ha det i filen. Och då kände jag lite att nej, det här känns inte okej. Att sockerboosta ett barn på morgonen när de sen ska sitta helt stilla och lyssna på en lärare som ska prata. Så då bestämde jag ett möte med rektorn och han tog med sig koststrategen från kommunen och dietisten i kommunen som skulle vara med på det här mötet. Och ja, vi träffades och pratades vid. Och då kunde de väl hålla med att nej, men det kan nog stämma, det ska inte finnas sött och så på borden. Och det var svårt att styra för personalen gör lite som de vill. Men de skulle se över det. Och så sa jag det att jag tycker det är jättebra att ni ändå erbjuder Bregott. Mm. Ja, men de var sådär, ja, men de tycker att det är bättre med margarin i alla fall, lätta. Och det här var i november och vid årsskiftet så kom det, jag minns om det kom ut ett brev eller om det var barnen som sa. Men i vilket fall så hade skolan eller Karlstad kommun ändrat koststrategin, att de tog bort Bregott och mellanmjölk och började istället med lätt margarin och lättmjölk. Och då kände jag bara, nej men vad händer nu? Mm. Och då blev det en stor debatt och rabalder här. Så då tog jag kontakt med kommunen och de sa att det var ett politiskt beslut. Och jag tog kontakt med politiker och de visste väl ingenting, för de hade väl inte egentligen tagit något beslut då. Men då menade kommunen på att det var ett gammalt beslut sedan många år tillbaka. Mm. Som de bara genomförde istället. Så då blev det, ja, jag tog kontakt med tidningen och tv. Och fick namn på skrifter i kommunen. Och det blev jättestort. La in förslag till när de skulle ha sitt möte på barn- och ungdomsnämnden. Till ändringar. Och det tog lite tid, men det blev väldigt stort i media väldigt fort. Och den ansvariga politikern var rädd, sa han, att det skulle bli en svart marknad med Bregott. För jag ville skicka med Bregott med mitt barn. Och det fick jag inte. Och, ja. Men i vilket fall, jag tror övriga politiska partier i kommunen var eniga om att det skulle erbjudas Bregott. Så att ja. Så till slut så gick det igenom ganska så fort och så nu erbjuder de i alla fall både Bregott och lättmargarin. Och mellanmjölk och lättmjölk. Ja.
Ja, okay. Så man barnen kan välja själva idag då?
Ja, i alla fall här i Karlstad. Men, men det är ju inte så på, det är ju undantag tyvärr att det är så. Och samma på förskolor. Det är liksom, det som erbjuds på de flesta är ju lättprodukter.
Precis.
Ja.
Vad jag förstår så när jag läste en del av materialet som låg på din hemsida så florerade liksom rykten att skollagen säger att Livsmedelsverkets råd måste följas. Men så är det inte.
Nej, eller? Det är att det rekommenderas att följa.
Mm, ja, precis. Mm. Så att varje kommun har rätt att bestämma det själva.
Ja,
det
ja.
Kan vara bra för alla att veta också. För jag har ju sett lite sådana upprop på Facebook och så, grupper som slåss ja. För att till exempel få in smör och Bregott och fetare mjölkprodukter. För att det är nyttigare för barnen. Håller sig
ja, men precis. Ja. Mm. Och jag kan väl lägga till även det här med just barn med övervikt. Så i skolan då framförallt, för det är oftast först då som det verkar bli att folk reagerar, eller folk, men BVC och skolsköterskor och så. När de är små så brukar det vara att ja, men det brukar ju lösa sig själv. Mm. Men jag pratade med en mamma ganska nyligen. För hela familjen är normalviktig förutom ett barn som är ganska kraftigt överviktig. Och äter jättemycket, jättestora portioner, mer än vad föräldrarna äter. Liksom det är ingen stopp, känner inte mättnaden, verkar det som, tycker jag. Och i alla fall då hade de fått råd nu ifrån skolsköterskan att han är 10 år gammal, att han ska inte få mer än en portion. Och att man ska vara noga med vad det är som ligger på tallriken, att det ska vara margarin och så. Och att han måste ut och röra på sig. Och då liksom känner jag bara, ja, men hur kan man neka en 10-åring som är hungrig att äta? Och hur kan man motivera en 10-åring att ut och röra på sig? Alltså det är ju, jag tycker allmänt så rör barn på sig ganska lika mycket. Det är inte jättemånga barn som verkligen bara sitter, i alla fall inte där med de lägre åldrarna. Och jag tänker när vi som jobbar med små barn, 1-2-3-åringar, det finns ju 1-2-åringar som är betydligt tyngre än andra 1-2-åringar, men de rör sig ju inte mindre. De rör sig precis, en 1-åring och en 2-åring, de rör sig lika mycket, oavsett hur stora de är. Det, är liksom, det finns inte 2-åringar som säger jag orkar inte resa på mig. Så är det inte. Mm. Utan, så den filosofin att bara de rör sig mer kommer att göra att de går ner i vikt. Det jag köper inte det. Och så det här att man inte ska kunna ge sitt barn mat så att den känner sig mätt. Det tycker jag är smått på misshandeln. Mm. Och jag kan inte förstå att, ja, att skolsköterskor och BVC går ut och säger så. Att ni får inte ge mer än en portion. Den, barnet får gå hungrig. Jag tycker det är fruktansvärt. Och då känner jag, då är det bättre att man, förlåt, då är det bättre att föräldrarna istället får lära sig vad är, vilken mat är jag kan ge som ger mättnaden. Som tar bort det här suget att gå och plocka och äta mat. Och det är ju den biten man vill ju få in hos föräldrar med överviktiga barn.
Precis. Jag snodde en bild på din hemsida. Den här med smör och margarin. Vet du vilken jag menar? Jag tyckte den var helt lysande. Så jag skrev att han var från dig och jag länkade. Jag la ut den på min Facebook idag. Jag tyckte den var
vad kul!
Men för den som inte är jätteinsatt i de här olika produkterna, kan du snabbt förklara varför Bregott är okej och smör? Men just Bregott och inte margarin?
Ja, Bregott är ju gjord på smör och rapsolja och salt. Och det är allt.
Så det går inte den här långa vägen via det här lastfartyget då?
Nej, precis. Och margarin är ju en hel lång process hur den tillverkas. Ja, och utav alla kemikalier och ihopblandning som blir margarin så är det en jättegrå sörja, man säger, som blir margarin. Och för att det ska se ut som smör eller Bregott och sådär, då får man bleka det först. Och sen får man tillsätta färgämnen så att det får en gul färg. Och så smaksättning så att det ska smaka som smör. Så att bara det. Bara att läsa innehållsförteckning på ett margarinpaket. Mm. Den är väldigt lång och otäck.
Ja, men då har vi klargjort det.
Ja, kort och gott.
För mig att det var någon som sa här om dagen när jag lyssnade på det, som sa har du en produkt när du ska handla i affären som innehåller en innehållsförteckning så tar den inte. Jag tycker det är bäst att handla bara saker utan innehållsförteckning. Det ligger lite i det. En sista fråga innan vi börjar avrunda så smått här. Jag har för mig att jag hörde här om dagen att i min kommun så har de precis öppnat en ny kiosk på högstadiet med godis och kakor och läsk och sånt. Hur ser du på de sakerna att det i de flesta högstadieskolor gissar jag i landet idag finns en kiosk med alla de här sötsakerna. Är det, känns det okej? Okay? Är det upp till barnen? Eller?
Nej, det är verkligen hemskt. Det är verkligen hemskt. Och det som också, vet, på det högstadiet där mina barn har gått så öppnades det en godisbutik över gatan. För de förstod ju att det som inte fanns på kiosken i klassen eller i skolan Det gick ju klassvis med barn över och köpte godis på rastan. Så att, nej, men jag tycker det är fruktansvärt och att föräldrar måste reagera. För jag tror inte det händer någonting om inte någon säger ifrån och ifrågasätter. Och jag förstår inte hur det kan vara accepterat att barn ska gå och äta godis dagligen som en normal beteelse. Medan när man ger riktig mat med riktig smör, att det däremot ska ifrågasättas. Där är liksom, ja, den ekvationen går inte riktigt ihop. Jag tog faktiskt kontakt häromdagen med, vi har ju i Karlstad här så har vi ett lekland för barn. Ganska stort lekland. Och jag var där med min dotter och hon var hungrig. Efter en stund, så man är ju där säkert 4-5 timmar och man får inte ta med sig mat in. Och gick då till den här kioskdelen, kafeterian. Och det var bara bullar, donuts, muffins, kakor, kexchoklad, slushdryck, läsk, vatten fanns. Och sen så var det hamburgare, spaghetti, köttfärssås. Och jag var ju så upprörd så jag skrev ju om detta på min hemsida och på Instagram. Och nästa dag fick jag ett mejl från dem och frågade om jag skulle kunna vara intresserad att möta upp och ge förslag på annat. Så på onsdag ska jag faktiskt dit och prata om, de sa vi kommer inte att ta bort de här sakerna men däremot så kan vi tänka oss att tillföra lite annat. Och då, så jag tänkte att jag ska titta på till exempel babybellostar. Det kan man ju köpa i stora mängder, de håller sig jättelänge. Det är ölkorv, liksom, ja, sådana grejer.
Ja.
Och det är samma med skolkioskerna.
Ja,
just det. Så att,
ja, det är ett spännande sätt att reagera för dem, eller av dem, att de inte så att säga, tog illa upp utan inbjöd till samarbete istället. Det är ju fantastiskt.
Jättebra!
Så borde, ja, så
och det är ju det som är att agerar man inte eller reagerar inte som förälder utan bara accepterar så blir det ju inget resultat heller.
Nej, precis. Men så är det ju.
Ja.
Ja, spännande. Ja. Jag ska börja avrunda här. Det har varit jättekul att prata med dig. Det,
ja, detsamma.
Skulle kunna hålla på flera timmar. För det är ett intressant ämne och ja, man hör att man har mycket att slåss mot.
Ja.
Innan vi avrundar helt då, är det något mer du skulle vilja bara tillföra? Du har tillfört jättemycket hittills, men jag brukar fråga dig på slutet ändå. Om det är något du känner att du vill. Du har fått med jättemycket. Så.
Ja, precis. Nej, men ja, allmänt så att ät mera fett. Snacksa inte på tillåtna mellanmål i otid. Som till exempel nötter och ost och LCHS-vänliga bakverk. Utan man ska hålla sig till liksom ren, rak mat 2-3 gånger om dagen. Så det är väl mitt stora. Och sen att lära barnen tidigt. Hur gör man för att äta för att kroppen ska må som bäst? Ja.
Yes. Sen tänker jag fråga om dina tre bästa råd, men vi kanske ska ta det som om de bästa
råden
som
precis att...
gav. Ja,
ja det kan det vara det.
Men kanonbra. Nu hoppas vi och tror såklart att folk vill veta mer om dig eller läsa mer om dig. Var hittar man dig? På nätet?
Ja, jag har en hemsida som heter Lifezone, lisazonemedz.se.
Ja, då ska vi länka den. Och sen finns du, ja, man kan väl förmodligen via den då gå ut till annat. Men jag vet att du finns på Instagram, det nämnde du också.
Ja, precis. Där heter jag Monique Lifezone. Där är jag väldigt aktiv.
Ja, då ska jag lägga ut de länkarna i samband med intervjun också.
Tack! Vad trevligt!
Och så tackar jag igen för boken då, barnmatsboken, som vi ska låta ut. Och så vet jag att du har en ny bok på gång. Det handlar inte helt om mat, var det så?
Nej, inget färdigt än.
Men det är något på gång i alla fall. Du kan bara
jag vill sitta
det
på den lite.
Maten
då. Ja, precis.
Ja,
men barnmatsboken håller jag på att översätta, för den är ju beställd utomlands.
Ja, just det. Jag förstår att du säljer
i
England och Australien. Nej, vad var det?
Sydafrika.
Ja, just det.
England och Australien. Ja, jättekul.
Så häftigt. Och sen är du på väg till Sydafrika också, läste jag. Stämmer?
Ja.
Är det en sån här konferens? Ja.
Yes. Det ska väl vara världens allra största LCHS-konferens hittills. Så det blir jättespännande.
Ja. Intressant att höra från. Ja. Tusen tack för att du tog dig tid. Jättespännande.
Ja, men tack själv. Mm.
Så får du ha det så gott, så kanske vi hörs
ja.
Med det.
Mm. Ja, tack.
Hej då.
Hej
då.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.